att erkänna ett brott hon aldrig begått. Hennes öde och Singapores ovilja att höra dessa nya vittnen har vållat upprördhet i hennes hemland och engagerat alla från presidenten Fidel Ramos och katolska kyrkan till Filippinernas kommunistiska rebeller som hotar att spränga Singapore Airlines flygplan och ta livet av alla singaporeaner som kommer till Filippinerna, inklusive Singapores premiärminister som nästa månad ska göra ett officiellt besök i Manila. Bengt Törner, Hongkong.
Sverige, 16 mars 1995.
Vi börjar med jätteaffären mellan ASEA Brown Boveri och tyska Daimler-Benz. De båda koncernerna bildar ett gemensamt ägt företag för tillverkning av tåg och spårvagnar och blir på det sättet världens största tågtillverkare. Och det kan betyda nya jobb i Sverige.
Världens största tågtillverkare har nu uppstått genom sammanslagningen av ABB Transportation och AEG, ägt av Tysklands största industrikoncern Daimler-Benz. De två industrijättarna har tidigare konkurrerat hårt på den europeiska tågmarknaden, där det råder stor överkapacitet. Men nu är det tunnelbanor, spårvagnar i storstäderna i Asien som ska bli marknaderna för den nya tågjätten med säte i Berlin. Detta stärker ABB Sverige och dess 2100 anställda enligt Percy Barnevik. Betyder det nya jobb i Sverige?
Ja, det beror på hur framgångsrika vi är med vår export. Det är ju så att exportattacken, som vi kallar det, i ABB Sverige har ju varit framgångsrik hittills. Och det är klart, lyckas vi ta hem, men det är stora projekt utomlands så kommer ju jobben att öka.
Är det här bara början på ett ytterligare samarbete med Daimler-Benz?
Det är mycket möjligt att det kan utvidgas på vissa andra områden. De är stor kund till oss ju på robotsystem och liknande. Men det här är ju en viktig allians för oss på sikt. Och vi ser oss ju i samma båt som Daimler-Benz nu på lång sikt.
Det nya storföretaget som presenterades i Berlin idag omfattar 22 000 anställda i 40 länder. Daimler-Benz-företaget AEG är den svagare parten. De får betala emellan 900 miljoner dollar. Men Daimler-Benz bör befinna sig i alla elementen.
Straße, Luft, Schiene.
Den nya tågjätten kommer i första hand att satsa på att bygga ut och modernisera tunnelbanor i världens storstäder. Ingrid Törnqvist för Rapport i Berlin.
I Sverige har ABB Traction 1600 anställda, de flesta i Västerås, med huvudkontor, konstruktion och montering av lok. I Surahammar tillverkas hjul och axlar, i Helsingborg boggin, alltså underredet, och i Kalmar flaggskeppet X2000. Senaste åren var nya tunnelbanetåg till Stockholm, i övrigt är det mest export, spårvagnar till Turkiet och pendeltåg till Norge. Omsättningen är 3 miljarder och den stora drömmen att i höst ta hem en jätteorder på X2000 till USA.
Kommer det här att innebära att det blir fler eller färre jobb i Sverige?
Jag tror inte det blir färre jobb i Sverige. Vi har ett effektivt bolag, ett mycket konkurrenskraftigt bolag, så att vi kanske till och med kan få något mer att göra. Vi får en större marknad att arbeta på.
Vad krävs det för att Sverige ska kunna behålla jobben?
Ja, det krävs bara att man har en effektiv produktion, bra produkter, effektiv produktion och låga kostnader.
Maria Lindfors intervjuade.
Den 16 mars 1995. Rymden.
Idag kom för första gången en amerikansk astronaut ombord på en rysk rymdstation ute i rymden. Det här är ett led i ett rysk-amerikanskt samarbete i rymden i år. Något som också ska blåsa nytt liv i Rysslands krisdrabbade rymdindustri.
This is Mission Control Kaliningrad.
Tidigt i morse tog amerikanen Norman Taggart luftslussen in i ryska rymdstationen Mir och välkomnades med bröd och salt, puss och kram av kollegan Jelena Kondakova. Vad långvarig tyngdlöshet gör med människan är just vad man ska studera. Nere bland alla lättade ryska projektanställda utanför Moskva fanns också 100 personer från amerikanska NASA. Det var i förrgår. Två ryssar och en amerikan sändes upp. För Ryssland är det viktigt att visa att man fortfarande kan. Sovjet var ju först i rymden på så många sätt. Ryssarna inledde rymdåldern med satelliten Sputnik 1957. De var först med att sända upp djur. Och första människan i rymden var ju ryss, Yuri Gagarin 1961. Men mer än 30 år senare är bilden förmörkad. En tredjedel av de 169 ryska satelliterna i rymden fungerar inte längre. Av 45 beställda bärraketer förra året byggdes bara 7. Statens anslag kommer mycket ojämnt. Och huvudbasen Baikonur ligger inte ens i Ryssland längre utan måste hyras av Kazakstan för över 100 miljoner dollar årligen. Ingenjörernas löner holkas ur av inflationen och många flyr den förfallande staden på basområdet. Men trots allt detta fungerar det ändå delvis som det ska. Här inspekteras de ryska delarna till en kommande rymdstation byggd av USA, Ryssland, EU och Japan tillsammans. I konkurrensen mellan de nationella rymdindustrierna får också Rysslands uppdrag. Svenska satelliten Astrid till exempel sändes upp i januari på rysk raket. I februari övades dockning av amerikansk rymdfärja med rysk rymdstation. Allvar blir det i juni. Och just nu är det för övrigt också befolkningsrekord där uppe. För också USA har folk uppe. Så sammanlagt är de nu 10 astronauter och kosmonauter som är ute samtidigt.
Och den 37-årige svensken Christer Fuglesang kommer att skjutas upp i rymden den 28 augusti i år. Det sa idag chefen för den ryska rymdbyrån till nyhetsbyrån ITA-TASS. Det har varit oklart om det skulle bli Fuglesang eller en tysk astronaut som tillsammans med 2 ryska kosmonauter ska upp i rymden för att vistas ombord på rymdstationen Mir.
Mars 1995. Orsakerna till Estonia-katastrofen.
Så gäller det Estonia-katastrofen i Lunchekot. Den tekniska undersökningen av orsakerna till Estonias förlisning börjar nu bli klar. En rapport som när den publiceras kommer att få stor betydelse för alla i olyckan inblandade parter och också för övrig färjetrafik. Här är vår utsända.
Det finns 3 viktiga orsaker till att Estonia förliste. Vädret, färjans konstruktion och den höga hastighet Estonia höll. Sveriges tekniska expert i haverikommissionen Börje Stenström tillmäter hastigheten stor betydelse.
Farten har varit hög på det sättet att den har bidragit eller till och utlöst det slutliga haveriet. Är väl riktigt.
Varför Estonia höll en fart av cirka 14,5 knop i det hårda vädret medan övriga färjor i närheten hade sänkt hastigheten till 10-11 knop, där vi aldrig får veta säkert. Ingen av dem som befann sig på bryggan överlevde katastrofen. Men det var inte bara hastigheten, det var också alltför svaga konstruktioner i bogvisirets låsanordningar och den felplacerade rampen som gjorde att vattenmassorna kunde välla in på Estonias bildäck. Och de här delarna av rapporten kommer att studeras mycket noga av bland annat den internationella stödgruppen som sen ska ta ställning till om den ska stämma och kräva skadestånd av det tyska varvet Meyer som byggde färjan, den finska sjöfartsstyrelsen som godkände konstruktionen och klassningssällskapet Bureau Veritas som skulle granska varvets konstruktionsplaner. De här 3 kommer samtliga att vilja lägga huvudansvaret på besättningen och den höga hastighet färjan höll. När det gäller avvikelserna från de gällande bestämmelserna, hur det kom sig att man placerade bogrampen så nära bogvisiret, så vet haverikommissionen fortfarande inte hur detta konstruktionssätt började, säger Börje Stenström.
Vi söker fortfarande efter första fartyget som byggdes på detta sätt och som då fick någon sorts dispens, tyst eller skriftlig, vi vet ännu inte. Men det har utvecklats som praxis, det har kanske byggts 100 färjor som alla har haft den här bristen.
Hundratalet färjor byggdes alltså på samma sätt som Estonia. Och det kommer naturligtvis också både varvet, den finska sjöfartsstyrelsen och Bureau Veritas att hänvisa till när och om det kommer att bli aktuellt att utreda skuldfrågan. En fjärde part som också riskerar åtal är rederiet Estline. Där säger rederiets talesman Hans Leidvar till Ekot att de juridiska konsekvenserna av att rederiet får kritik, de dras först när haverikommissionens rapport är klar. Slutrapporten lär komma först i slutet av det här året och haverikommissionen kommer inte att peka ut ansvariga. Det får juridiska instanser göra med rapporten som underlag. Kristina Gustafsson i Tallinn.
den 17 mars 1995 om Europa.
I nästa vecka hålls i Paris en konferens om stabilitet i det Europa som finns utanför EU, det vill säga Öst- och Centraleuropa. På konferensen ska deltagarna åta sig att respektera varandras gränser och garantera minoriteters rättigheter. Men nu meddelar två av de viktigaste staterna, Ungern och Rumänien, att de inte blir klara i tid med sådana garantiavtal. Däremot enades i natt Ungern och Slovakien. Jan-Olof Pettersson rapporterar.
Tanken på avtal av det här slaget lades fram av den franske premiärministern Edouard Balladur, och meningen är att de ska komplettera det arbete som redan uträttas inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. I praktiken skulle det innebära att länder i Öst- och Centraleuropa inte tar med sig olösta eller latenta gräns- och minoritetsproblem in i EU eller NATO. De flesta av de aktuella staterna aspirerar ju på medlemskap i de västliga organisationerna. Och under överinseende och även under tryck från EUs regeringar och diplomater har det förhandlats om avtal. Men igår meddelade så Ungerns och Rumäniens regeringar att de inte blir klara i tid till konferensen i Paris, då allt ska stadfästas högtidligt. Rumänien vill inte ge den stora ungerska minoriteten i Rumänien så stort självstyre som Ungern kräver. Rumänerna befarar att det skulle kunna leda till krav på utbrytning ur den rumänska staten. Och i avvaktan på rumänska eftergifter undertecknar då inte Ungern någon garanti för gränsen. Vad det gäller är en av de allvarligaste gräns- och minoritetsproblemen i Europas 1900-tals historia. Efter sitt nederlag i första världskriget som del av Österrike-Ungern förlorade Ungern stora delar av sitt tidigare område. Ungerska nationalister godtog aldrig förlusten. Under det andra världskriget fick Ungern möjlighet att med stöd av Hitler-Tyskland återta stora delar av Transylvanien, som området heter. Så vid freden 1945 var det åter rumänernas tur att ta över igen. Och minoritetsproblem uppstår hur gränsen än dras. Efter kommunismens sammanbrott växte nationalismen i båda länderna igen. Rumänerna såg med oro hur det i Ungern spreds kartor med ett helt nytt och större Ungern inritat. Ungrarna har sett hur rumänska nationalister ständigt försöker inskränka den ungerska minoritetens möjligheter. Det förekom för några år sedan till och med blodiga sammanstötningar mellan ungrar och rumäner i Transylvanien. Den nuvarande ungerska regeringen av ex-kommunister och liberaler har satt goda förbindelser med grannländerna Rumänien och Slovakien högt på sin dagordning. Men ändå har alltså förhandlingarna kört fast. Och i Paris kan möjligen idégivarna till planen om stabilitetspakter ta sig en funderare på om de inte till och med har riskerat att blåsa nytt liv i konflikter som det var meningen skulle läggas åt sidan en gång för alla.
Jan-Olof Pettersson.
Den 19 mars 1995. Attentat mot allt turkiskt i utlandet och i Turkiet.
Terrordåden mot turkiska mål i hela Europa fortsätter. Bomber kastades mot banker i centrala Istanbul och även Stockholm drabbades i natt.
Någon eller några försökte sätta eld på den turkiska statens resebyrå i centrala Stockholm. Men branden släcktes snabbt. Ungefär samtidigt exploderade bomber vid tre banker i centrala Istanbul. Två personer fick lättare skador. I en förort till Istanbul besköts en polisstation med raketer. Inga personskador har rapporterats. Tyskland, natten till torsdagen. I sju städer angrips moskéer, resebyråer och kulturcentra, alla med anknytning till turkiska staten. Basel i Schweiz, natten till fredagen. Brandbomber kastas in i en turkisk resebyrå. Orau i Schweiz, natten till lördagen. Ännu en turkisk resebyrå angrips med brandbomber. Angreppen är ett direkt resultat av demonstrationerna i Istanbul tidigare i veckan. Demonstrationer som krävde ett 20-tal dödsoffer. Våldet började när fundamentalister dödade några mindre bokstavstrogna muslimer, så kallade alaviter. Alaviterna svarade med demonstrationer som brutalt slogs ner av polisen. Olika extremister verkar ha utnyttjat oron. En del talar för att den extrema kurdiska organisationen PKK organiserat attentaten över hela Europa den här veckan. Turkiets befolkning kläms nu från två håll. Dels av extremister som PKK. Häromdagen demonstrerade 15 000 alaviter i tyska Köln mot just extremisternas attentat. Men turkarna kläms framförallt från den egna staten, en stat som lever i otakt med tiden.
Turkiet är för sent ute, för sent med sin demokratisering, för sent med sina ingripanden när terrorn slår till, för sent ute för att skapa förtroende bland människor som känner sig misshandlade. Premiärminister Tansu Çiller har visserligen uppmanat till lugn och sans, men hon har inte ens lämnat Ankara och åkt till Istanbul för att verkligen visa i handling att hon bryr sig. Istället har hon diffust förklarat oroligheterna med att det handlar om provokationer utifrån. Och visst finns det de som nu utnyttjar uppmärksamheten och oron i Turkiet i egna syften. I Tyskland fortsätter sprängladdningar att detonera på olika turkiska intressekontor. Polisen i Tyskland misstänker att kurdiska extremister ligger bakom de attentaten. Men i Turkiet kommer inte hoten utifrån, tvärtom. Fundamentalistiska grupper har tagit på sig skulden för bombattackerna mot de mer toleranta, icke-bokstavstrogna alaviterna i Istanbul. Att protesterna efter de attentaten sen har vidgats beror i hög grad på hur staten och dess verkställande arm, polisen, hanterar situationen.
Terror wants a climate of war. Because in a climate of war, truth gets lost. And you start punishing people who don't deserve to punish, to be being punished. So, you know, it becomes a self-fulfilling prophecy.
Och även om det finns både etniska och religiösa grupper som alla känner sig betrampade, så är kanske huvudorsaken till oroligheterna i västra Turkiet densamma för alla.
The social problem is the biggest problem in the West. In the East, it's the ethnic problem, which the people want to be solved first. But here the burning question is the social inequality.
Och de som ingen framtid har, har heller inget att förlora. För dem betyder den planerade tullunionen med EU inte mycket. Och om Europaparlamentet inte godkänner tullunionen, är det för att de styrande gjort alldeles för lite, alldeles för sent.
Den 20 mars 1995, Finland.
Det blåste alltså vänstervindar igår vid riksdagsvalet i Finland. Socialdemokraterna lyckades bäst och partiet väntas nu bilda regering, men Socialdemokraterna måste samarbeta med ett annat parti. Det kan bli med det konservativa Samlingspartiet, men också med Centerpartiet som inte gjorde ett så dåligt val som hade väntats. Ny statsminister blir troligen Socialdemokraternas partiordförande Paavo Lipponen. Och valresultatet blev att Socialdemokraterna ökade med 15 mandat. Centerpartiet minskade med 11. Det konservativa Samlingspartiet gick tillbaka med ett mandat. Vänsterförbundet ökade med 3 medan Svenska Folkpartiet fick oförändrat antal mandat. De gröna minskade med ett mandat medan det nya ungfinska partiet kom in i riksdagen och får där 2 mandat.
Den 20 mars 1995, Japan.
6 människor har dödats efter giftiga gasutsläpp i Tokyos tunnelbana nu på morgonen. Minst 1000 personer har skadats. Polisen tror att gasutsläppet gjorts medvetet och utreder det som ett mordfall.
Ett vittne har för den japanska tvn beskrivit hur han såg en man placera en behållare inrullad i en tidning i en tunnelbanevagn 7:15 i morse. Mannen steg av vid en station i centrala Tokyo och strax därefter började gas strömma ut från paketet. Ögonblick senare kände passagerarna en lukt som från målarfärg och de började känna sig illamående och få andningssvårigheter. Det här skedde under den värsta rusningstiden i ett av världens mest utnyttjade tunnelbanesystem, med miljoner pendlare just då på väg till sina arbeten. Inom en timme hade gasen spridits till 15 stationer på 2 av tunnelbanesystemets linjer. Hittills har minst 6 dött och mer än 300 förts till sjukhus. Många av dem är medvetslösa i tillstånd som beskrivs som kritiska. Gasmask och skyddsdräkt utrustade brandmän hjälpte panikslagna passagerare att evakuera från tunnelbanan. Hundratals ambulanser och helikoptrar sattes in för att ta hand om alla drabbade av vilka många låg medvetslösa på plattformarna, andra satt hostande och kräkande i uppgångarna. Den japanska regeringen har genom sin främste talesman sagt att händelsen är en övervägd kriminell attack mot oskyldiga. Polisen är ännu inte helt säker på vad det var för slags gas eller hur många ställen den kan ha släppts ut från. En teori är att det var en blandning av gaser av vilka en beståndsdel ska ha varit sarin, en av de mest dödliga nervgaser som finns. Sarin utvecklades av tyska vetenskapsmän under andra världskriget. En droppe räcker för att döda. Olycksteorin är helt avskriven. Polisen säger sig nu jaga en massmördare som kan ha samband med en ouppklarad händelse i fjol då 8 personer dödades och 200 skadades då giftgas spreds i ett bostadsområde i en stad i centrala Japan. Den gas som då identifierades var just sarin. Bengt Tärner, Hongkong.
6 människor dödades och mer än 3300 skadades när giftig nervgas spred panik i Tokyos tunnelbana under rusningstid i morse. Polisen tror att det rör sig om ett terrordåd, men ingen har ännu tagit på sig skulden för dådet.
Tunnelbanan i Tokyo, ett av världens mest frekventerade tunnelbanesystem, förvandlades till en dödsfälla i rusningstrafiken i morse. Giftgas strömmade genom tunnlarna. Över hela centrala Tokyo svimmade, kräktes och skakade folk i kramper medan den giftiga gasen spreds. Sjukhusen blev snabbt överfyllda och det uppges att 3300 personer skadats av gasen och att 6 har dött. Polisen tror att det rör sig om gasen sarin som utvecklades av nazisterna under andra världskriget. Gasen förbjöds i Genèvekonventionen men har ändå använts bland annat av Irak mot kurderna 1988. Polisen har inga spår efter vem som kan ha utfört attentatet.
Den 21 mars 1995.
Polisen i Tokyo tror sig nu ha spår efter en av de personer som kan ligga bakom nervgasattentatet i Tokyos tunnelbana igår, det uppger tidningar i stan. Mannen ska ha lämnat kvar ett misstänkt paket i tunnelbanan kort före dådet och ur paketet spreds senare enligt vittnen en stickande lukt. Attentatet har nu krävt sitt 8:e dödsoffer. Över 4700 skadades och för 76 av dem är tillståndet kritiskt. 5 tåg på 3 linjer utsattes så gott som samtidigt för attentat med nervgasen sarin.
Den 21 mars 1995. Jugoslavien, Bosnien.
7:05, det här är Morgonekot och det ser ut som Bosnien går mot en hård krigsvår. Rapporterna om uppblossande nya strider blir fler dag för dag nu. Det är främst i området vid Tuzla och Travnik i nordöstra Bosnien som strider rasar.
Det är de hårdaste striderna i Bosnien sedan vapenvilan inleddes den 1 januari. Striderna igår var så hårda att en del bedömare i det forna Jugoslaviens spår att vapenvilan är bruten för gott. Vår offensiven har börjat. Vapenvilan skulle annars, enligt avtalet mellan den bosniska regeringen i Sarajevo och Bosniens serbernas utbrytarstat, gälla i nära 6 veckor till. Andra bedömare säger det är bara ett genrep. Det är bosnierna, i praktiken muslimerna, som i Tuzla-fickan, där det finns 1000 svenska FN-soldater, försöker slå sig upp mot den serbiska korridor som i norr leder från Belgradregimens land fram till Bosniens serbiska och kroatserbiska kusinernas områden. Och den stöten förefaller samordnad med en gemensam muslimsk-kroatisk stöd från staden Travnik i det centrala Bosnien mot nordöst. Den kan sätta press inte bara på bosnienserberna i området utan i förlängningen också på Knin som är huvudstad i den del av Kroatien som kroatiska serber utropat som en egen stat. Serberna svarade i norr med att sända in granater över Tuzla, välriktade. Minst en slog ner i andra armékårens förläggningar, andra på flygplatsen, dödstalen är höga. Siffran 30 har nämnts, de skadade på sjukhuset i Tuzla är ännu fler. Men när bosnierna, utvilade och med bättre strategi än för, ändamålsenligare klädda och med fler vapen, är på offensiv, svarar serberna också med att dra åt snaran om Sarajevo. Den bosniska huvudstaden är belägrad sedan snart 3 år. 380 000 invånare överlever endast tack vare UNHCRs luftbro med mat och medicin från Italien. Och den luftbron ligger på grund av de för stora ryskarna nere sedan 10 år tillbaka. När FN-plan i lördags och söndags försökte landa har de beskjutits. Terrorn mot invånarna trappas upp. De serbiska krypskyttarna inne i stan är mer aktiva än tidigare i vinter. För att beskriva läget i Sarajevo använder nyhetsbyrån Reuters orden på väg mot total kollaps. Staffan Heimersson, Zagreb.
Den 21 mars 1995. Oljan runt Nagorno-Karabach.
De stora oljerikedomarna i Kaspiska havet kan bli ett bidrag till fred i den utdragna konflikten om Nagorno-Karabach. En rörledning för export av azerbajdjansk olja genom Armenien kan vara en del i den fredsuppgörelsen. Det här säger Azerbajdjans president i en intervju som Ekot har gjort.
Может быть таким путём удастся ликвидировать конфликт.
Personligen anser jag att det kan vara möjligt att lösa konflikten den vägen, men det förutsätter att armenierna helt drar sig tillbaka från de territorier som de ockuperat, att våra flyktingar får återvända till sina hem och att Armenien ersätter allt som har förstörts. Då skulle, enligt president Aliyev, en oljeledning från de azerbajdjanska oljefälten i Kaspiska havet genom Armenien kunna bli en del av en fredsuppgörelse om bergsenklaven Nagorno-Karabach. I september förra året skrev Azerbajdjan under ett avtal med 10 utländska oljebolag om utvinning av olja ur Kaspiska havet. Här i Baku kallas det århundradets avtal. Oljekonsortiet har dock ännu inte tagit ställning till hur den rörledning som ska transportera oljan till kunderna i västvärlden ska dras genom den oroliga regionen. Vägen genom Ryssland har blivit mindre sannolik eftersom den går genom det krigshärjade Tjetjenien. Det amerikanska bolag som deltar i projektet har av president Clinton fått order om att varken acceptera att oljan går genom Ryssland eller genom Iran. Och kriget i Nagorno-Karabach har hittills också uteslutit att ledningen går genom Armenien. Det kriget har nu pågått i snart 6 år och krävt tusentals dödsoffer. Armenierna ockuperar nu en femtedel av Azerbajdjans territorium. President Aliyev har dock tillsammans med sin armeniske kollega Levonter Petrosyan fått till stånd en vapenvila som nu hållit i 9 månader. Källor här i Baku säger också att en hemlig överenskommelse redan träffats mellan de båda presidenterna om att Armenien får en del av oljeintäkterna mot att dra tillbaka sina trupper från Nagorno-Karabach. Problemet är dock för den azerbajdjanske presidenten Aliyev att förklara för sitt folk att ett rör med azerbajdjansk olja kan gå genom Armenien trots månghundraårig fiendskap länderna emellan. Anders Eriksson i Baku.
Nu öppnas det banker till höger och vänster i Sverige 22 mars 1995.
Flera av landets traditionella storbanker höjer i dagarna sina sparräntor något. Detta för att möta konkurrensen från nystartade så kallade nischbanker. Men kunderna bör ändå överge storbankerna nu och flytta över sparpengarna till de nya och ofta lite mindre bankerna. Det menar Bankkundernas riksförbund och dess ledare Sören Flink.
Vi ska alltså inte låta oss imponeras av nu att storbankerna höjer lite grann, för de ger oss fortfarande betydligt lägre ränta än nischbankerna. Men det finns dessutom 3 andra skäl för varför vi ska gynna helt enkelt nischbankerna. För det första, därför att de behöver kunder, annars kommer de inte att finnas kvar och då försvinner konkurrensen igen. För det andra så ökar ju det då trycket på storbankerna att ytterligare höja sin ränta. Och för det tredje så kan man med hjälp av en ökad inlåning till nischbankerna kanske få en konkurrens även på utlåningssidan. Därför att då kommer de ju att få pengar som de behöver låna ut helt enkelt.
Så du uppmanar bankkunderna att lämna storbankerna och gå över till nischbanker?
Ja, för så länge läget är som idag att man får högre ränta där, då är det ju en rationell åtgärd, för att det tjänar man till och med pengar på.
De nischbanker som bankkundernas vd Sören Flink syftar på är bland andra Vasabanken, Skandiabanken, JP Bank och en del utländska banker som nu etablerar sig i Sverige. Även IKEA har planer på att starta bank, liksom ICA och KF som sagt sig på sikt vill erbjuda fler banktjänster än de redan etablerade spar- och köpkorten.
De ger ju också högre räntor och har även andra fördelar för oss konsumenter. De har ju helt andra öppethållande tider till exempel när det gäller KF och ICA än de här något underliga tiderna som bankkontoren fortfarande håller sig med.
Och bankkundernas vd Sören Flink är kritisk mot storbankernas nya telefonbanker. Han menar att sparräntorna där ofta ligger långt under nischbankernas och att till exempel Sesambanken i radio- och tv-reklamen smusslar om att man är ett dotterbolag till SE-banken.
Risken är ju att det är till för att försöka ta död på nischbankerna och göra sig av med en konkurrent helt enkelt. Och det, då, där får vi kunder se upp så att säga, va? Så att vi inte blir lurade av det här, utan att vi bör se till att de övriga nischbankerna finns kvar, för att storbankerna behöver den konkurrensen.
Sören Flink som är vd i Sveriges bankkunders riksförbund. Reporter var Per Gullbrandsen.
Mars 1995, Japan.
Jakten på de skyldiga för nervgasattacken i Tokyos tunnelbana i morse genomförde polisen razzior mot en religiös sekt och fann också i dess högkvarter 50 personer i koma till följd av undernäring.
Några timmar efter en av de mest omfattande polisräder som gjorts i Japan med inemot 3000 poliser förstärkt av arméns specialstyrkor för kemisk krigföring började skenbart livlösa personer bäras ut från en mystisk buddhistisk sekts högkvarter utanför Tokyo. Polisen fann under morgontimmarnas tillslag mot den religiösa sekten Aum Shinrikyo, som betyder ungefär den yttersta sanningen, inte bara 34 behållare med en av de substanser som tros ha ingått i den nervgas som användes i måndags i terrordådet mot Tokyos tunnelbanependlare, utan också 50 personer i ett komaliknande tillstånd, svårt undernärda och uttorkade. Enligt läkare hade de under minst en vecka fått varken mat eller dryck. Men vilka de är och varför de var i det tillståndet tillhör det allt fler frågor i den här historien som saknar svar. En annan fråga är om sekten låg bakom terroristdådet i måndags då den ytterst dödliga nervgasen sarin användes mot helt vanliga tunnelbaneresenärer. Polisen har ännu inte anklagat någon för dådet. Flera av sektens medlemmar har visserligen gripits, men hittills bara för att de hållit människor fångna mot deras vilja. Men tidigare misstankar mot sekten för att ha sysslat med giftiga gaser och fynden idag av en av de substanser som tros ha använts tillsammans med nervgasen sarin antyder åtminstone att sektens mystiske ledare Shoko Asahara, mästaren som han gärna kallar sig, har en del frågor att svara på när han hittas. För ännu har polisen inte ett spår efter mannen vars tidigare främsta budskap tycks ha varit att världen ska gå under 1997. Bengt Terner, Hongkong.
Den 22 mars, Sverige tänker skicka tillbaka ett antal bosnienkroatiska flyktingar. Och det har väckt stora rabalder. Som vanligt kan man väl säga. När det gäller att skicka tillbaka folk som har flytt till Sverige. Staffan Heimersson rapporterar.
Och Lunchekot fortsätter med de bosnienkroatiska flyktingarna som skickas tillbaka till Kroatien. Och frågan är vad som händer med dem sen. En svensk delegation har rest ner för att ta reda på det. Vår utsände i den kroatiska huvudstaden Zagreb.
Det är, konstateras i Kroatien, inte första gången Sverige slänger ut bosnienkroatiska flyktingar. Statistik här i Zagreb visar att när på ett år 1600 bosnienkroater utvisades från Sverige fick bara 60 av dem rätten att stanna i Kroatien med flyktingstatus. Det finns 385 000 flyktingar i Kroatien. Hälften av dem, alltså 200 000 någonting, är från Bosnien. Och i klarspråk från den kroatiske ministern för flyktingärenden Adalbert Redic
30-40% av dem, 70 000 människor cirka, ska sändas tillbaka till Bosnien. Krig eller icke-krig. Krigsrisk finns för övrigt hängande över Kroatien också. Denna politik finns idag klart redovisad i till exempel Zagreb-tidningen Vjesnik, budbäraren. Tidigare har ministern sagt att vad honom anbelängar kan flyktingar till och med sändas tillbaka till Sarajevo. Inte ens Bosniens premiärminister Silacic, som jag intervjuade här i Zagreb igår, är riktigt upprörd över behandlingen av sina landsmän.
We did not have time maybe to have our passports, the Bosnian passports. This is the problem in Germany too.
Dessa bosnienkroater hade kanske inte tid att skaffa vårt pass, Bosniens pass. Detta är ett problem i Tyskland också. Premiärministern i ett konstaterande, utan fördömande. Denna kylighet kan bero på att Bosnien i praktiken nu är en nation dominerad av en folkgrupp, muslimerna. Den muslimska premiärministerns hjärta blöder mindre för utsatta människor från den andra folkgruppen. Fokus här i Zagreb ligger på Kroatiens problem att härbärgera flyktingar. Inte på ett svenskt statsrådsproblem med sin trovärdighet. I frågan vad Kroatiens utrikesminister Mate Granic skrivit eller inte skrivit, lovat eller inte lovat i ett brev till svensk invandrarministern Leif Blomberg. Det brev som så lägligt hemligstämplats. Men den frågan kommer upp, till från Stockholm har idag hastigt skickats iväg det man i anglo-amerikansk politisk språkbruk kallar plumbers. Rörmockare, män som för regeringens räkning ska få bukt med läktor och lukt. Det invandrar ministerns departementsråd Per Almqvist, en departementssekreterare samt representanter för Invandrarverket, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Utlänningsnämnden och Rikspolisstyrelsen som idag kommer hit till Zagreb. Staffan Heimersson, Zagreb.
Den här svenska delegationen som Staffan Heimersson talade om här, han ska alltså ta reda på om de garantier som invandrarminister Leif Blomberg fått om att bosnienkroaterna ska kunna få skydd i Kroatien är något värda. Men det finns troligen också andra skäl varför bosnienkroaterna inte ska få stanna här.
Signaler är ett nyckelord i flyktingpolitiken. Skulle bosnienkroaterna få stanna i Sverige skulle det sprida sig som en löpeld och många fler än de 5000 som redan är här skulle söka sig hit. Så har svenska regeringar resonerat ett flertal gånger tidigare och sannolikt även nu. Och varför skulle Sverige göra en annorlunda bedömning än övriga Europa? Tyskland tänker avvisa 50 till 60 000 bosnienkroater enligt FNs flyktingkommissariat UNHCR. De skulle då kanske komma hit istället. Bosnienkroaterna som är i Sverige har kommit från Bosnien. De har inte levt i Kroatien innan de kom hit och har alltså inte några hem där att återvända till. Men som kroatiska medborgare har de kunnat få kroatiska pass. Och därmed har de inte behövt ha visum för att ta sig hit, vilket de hade behövt om de försökt fly på bosniska pass. De har alltså kunnat kringgå viseringstvånget som infördes för Bosnien för nästan 2 år sedan, i juni 1993. Och detta vill Sverige sätta stopp för nu. Viseringstvånget infördes för att hindra den stora tillströmningen av bosnier just till Sverige. Och det är den signalen som fortfarande ska gå fram.
Alice Petrén.
Den 24 mars 1995. Det går framåt för våra sopor.
Igår så invigdes i Linköping Europas första sopförbränningsanläggning som kan producera både värme och elström. Något som hittills inte varit möjligt förrän nu då en reamotor kopplats till sopförbränningsugnen.
Ja, hemligheten är den gasturbin som i princip fungerar som en reamotor i ett JAS-plan och som i en mindre modell nu för första gången kopplats samman med ett kraftvärmeverk som producerar el och värme genom att bränna vanliga sorterade hushållssopor. Sopförbränningsanläggningar har hittills bara kunnat producera värme eftersom den ånga som bildas när soporna eldas aldrig blir tillräckligt varm för att alstra elström. Det problemet är nu löst med hjälp av gasturbinen eller reamotorn. Den höjer nämligen temperaturen på ångan från 200 till nödvändiga 400 grader, men den kräver i sig olja som drivkälla. Men sammantaget blir anläggningen en betydligt mer miljövänlig energikälla än både kol, olja och gas, eftersom soporna är biobränsle och därför inte förhöjer koldioxidhalten. Samtidigt som den då också kan minska på sopberget. Björn Karlsson, professor i energisystem vid universitetet i Linköping, tror att det här är framtiden. Men han är samtidigt kritisk till att det dröjt ända tills nu innan någon förstått det.
Den 24 mars 1995, mitt emellan Bosnien och Kroatien, i Jugoslavien.
Samtidigt som Sverige har börjat avvisa 5000 personer med kroatiska pass, så kommer nu bosnier flyende in i Kroatien där de lever under mycket svåra förhållanden. Vår Östeuropa-korrespondent Staffan Heimersson har besökt en gränsövergång mellan Bosnien och Kroatien.
Här är det en rosslande gammal buss med registreringsskyltar från Banja Luka som kört över bron i Bosanska Gradiška fram till ett primitivt transitläger omgivet av taggtråd längs en motorväg vaktad av jordanska FN-soldater som omväxlande är nitiska eller höga på hasch. 19 containers med måtten 2 meter gånger 5,5. Jag tittar in, 11 kvadratmeter rymmer 9 sängar. Alla sängarna är upptagna och på golvet i kassar och säckar de enda ägodelar människorna fått med sig på färden. Detta är de lyckliga, de som kommit iväg. De tvingas nu sitta i sin container i ett ingenmansland i 4-5 veckor, kanske flera månader. Kroaterna släpper inte in dem. Papperskvarnen mal, de flyttas till ett annat läger. Och sen ska de ha ordnat rätten att resa till ett tredje land. De vet vart de vill.
They mostly want to go to Sweden because we have a lot of Bosnians, our friends and relatives in Sweden. And we thank to the people there who have accepted them.
Vi vill till Sverige, vi har släktingar och bosniska vänner där. Vi är tacksamma för att ni accepterar oss. Dessutom, vi kan njuta av er höga standard. Och de som lär sig språk har en framtid. Sverige är nästan bäst för flyktingar. Det är en 32-årig ogift muslimsk gymnasielärarinna som säger detta. De hade var och en till de serbiska maffian tvingats betala 200 D-mark, 1000 kronor, för att slippa ut. Det var uteslutande kvinnor och barn, eller i något fall män så gamla så att de stapplade fram. Inga män i arbetsför ålder. Serberna släpper inte muslimska och kroatiska män som ska av serberna användas som gisslan, som en sköld när flera krig, bryter ut igen. Staffan Heimersson, Camp Jorbat i ingenmansland mellan Kroatien och Bosnien.
Den 24 mars 1995, Japan.
Ledaren för den mystiska sekt som misstänks för gasattacken i Tokyos tunnelbana i måndags har nu framträtt i japansk TV. Och sektledaren hävdar att de kemikalier som polisen har hittat hos sekten skulle användas för att tillverka keramik.
Försedd med ett vildvuxet helskägg och klädd i en purpurfärgad skrud kom Japan sedan i måndags mest eftersökta person, Shoko Asahara, med en förklaring till mängden kemikalier som polisen hittade i sektens olika tillhåll som fick japanska tv-tittare att sätta morgontet i vrångstrupen, krukmakeri. Det är tonvis med kemikalier som beslagtagits i de senaste dygnens polisräder. En del så giftiga att bara arméns enheter för biologisk och kemisk krigföring vågat handskas med dem, var enligt sektens överste präst ämnade för keramikproduktion. TV-framträdandet varade en minut. Det var gjort på en videofilm som hade levererats till den statliga japanska tvn av medlemmar ur Shoko Asaharas egenartade religiösa sekt. Han förnekade att sekten hade något som helst att göra med nervgasattacken i måndags som krävde 10 liv och skadade mer än 5000, och påstod istället att hela historien var en komplott för att misskreditera hans trosfränder. Tidigare gruppen påstod att giftgasattacken utfördes av den japanska regeringen just med syftet att komma åt den här hinduinspirerade buddhistiska sekten som uppges ha omkring 10 000 medlemmar. Var deras ledare nu finns är okänt, även om hans Cadillac påstås ha setts utanför ett hotell i Tokyo. Ungefär samtidigt med morgonens tv-framträdande gjorde polisen nya räder mot sektens avdelningar i Osaka, där hundratals flaskor och ståltunnor med kemikalier beslagtogs. Kemikalier som enligt polisen hade kunnat förse en hel kemisk fabrik med råämnen för att tillverka den nazistuppfunna nervgasen sarin som användes i måndags. Bengt Turner, Hongkong.
Från Göteborgsfronten den 24 mars 1995.
När det gäller trafiken så rullar allt just nu utan några störningar, och det gäller kollektivtrafiken såväl som den övriga trafiken.
Krack, ska man cykla flera mil för att få äta gräs som man har tagit med sig hemifrån? Är det den där som är utflykt?
Ja, det är det som är utflykt.
Nej, jag inte har tid. Hej då!
Jo, du har viss tid, Krockan. Det kommer nämligen att bli alldeles trevligt väder idag. Det ska bli sol. Och blåsigt förstås, men man får hålla i hattarna. Och kycklingsmörgåsarna och sånt där. Några grader under 10 talas det om. Och som sagt var, rätt blåsigt.